Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Jag gillar ju den här termen flamingo fire, att man har en fot i ekonomisk frihet, men man kan också unna sig att jobba. Det behöver inte vara antingen eller.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 297 och idag har vi en gäst som är på er inbjudan faktiskt, som heter Fru Efficient Badass.
Ja.
Som har varit på den här resan mot FIRE och gjort ganska stort skifte i livet, att liksom byta en karriär i Stockholm till att flytta ut på landet, ta med sig barnen och familjen.
Mm. Bli ekonomiskt oberoende,
ja.
Typ.
Ja, men eller hur? Mm. Och vi har ju gjort intervjun. Jag tänker så här, vad tog du med dig?
Jag tog med mig det som Fru Efficient Badass sa, att man kan absolut gå mot det här FIRE,
ja,
och vara i det. Men det betyder inte att man måste vara det alltid. Man kan börja jobba igen eller jobba deltid. Eller liksom, det ska ju funka för ens liv. Så ja, man checkar inte bara ut sen om man inte vill det. Liksom.
Nej, men det jag gillade mycket var också det här att hon har liksom familj, hon har tre barn, hon har man. Och att det är inte det här alltid som det har varit så här, du vet, ung man i 20-årsåldern innan...
Som ska bli ekonomiskt oberoende innan 35.
Ja, precis. Och så man tänker att det är så här, men vänta bara tills det blir barn och familj. Och sen är det så, hon har ju valt att vara anonym och vi såklart respekterar det. Så att det är bara att lyssna. Mm. Det är ingen förvrängd röst eller något sånt, utan det är ett vanligt avsnitt. Men för dig som kollar på YouTube så har vi bara lagt hennes logga. Och man kan följa henne på hennes blogg som det är en länk till i beskrivningen. Eller följa henne på Instagram eller sociala medier.
Mm.
Men jag tänker så här, vi gör det inte svårt så här, utan vi släpper på Fru Efficient Badass. Och så ses vi nästa vecka. Varmt välkommen, Fru Efficient Badass. Du är ju civilekonom som vi i 45-årsåldern. Du har 3 barn och fram till 2018 så jobbade du med marknad och sälj i Stockholm. Satt i ledningsgrupp i ett par år. Men sen så bestämde du och din man er att få göra ett stort skifte i livet. Ni flyttade till Hälsingland, du började plugga journalistik. Din man gick från finanschef på ett stort bolag till liksom att jobba som ekonomichef på ett litet bolag. Och liksom, du har pratat ganska mycket om det där med work-life balance. Och sen driver du bloggen då Vägen till ett friare liv. Du har skrivit 2 böcker, Mitt sparår och Sparboken. Och naturligtvis du driver bloggen då efficientbadass.blogspot.com. Varmt välkommen!
Men tack snälla!
Är det något du vill lägga till i presentationen?
Nej, jag tycker det var väldigt uppdaterat och bra. Det funkar för mig.
Det funkar, ja, men vad bra. Men för att grejen så här, bakgrunden är att vi har fått flera mejl faktiskt om att så här, ja, men ni borde bjuda in Fru EB till podden, bland annat Ebba Ånebrink. Hon liksom mejlade mig så här, det vore kul om ni intervjuade min favoritbloggare. Hon körde en light-version av FIRE när hon börjat jobba igen och hon är aktuell med boken Sparår. Och framförallt så har hon en fantastisk humor, så jag tror detta blir skitbra. Kan ni inte bjuda in henne?
Så att,
ja, så att jag tänker så här, kan du inte liksom berätta lite, liksom, på hemsidan så har du ett manifest nästan, verkar det som. Så kan du inte berätta liksom så här, vad var grejen, hur började hela den här resan?
Ja, alltså från allra första början, om man ska tänka sparande, så började det väl lite light kan man säga, 2011.
Mm.
Och det var i samband med att vi var väl kanske 34-35 års åldern och började fundera kring vår privatekonomi och vad förväntas man ha för privatekonomi när man är där vi är i livet. Vi jobbade båda heltid, hade ganska bra löner men hade inget sparande överhuvudtaget. Så då var vi på banken och pratade med dem om möjliga sparformer. Och fick naturligtvis tips och råd, främst då bankens egna aktivt förvaltade fonder. Då. Så där kom vi igång lite grann med någon form av sparrutin åtminstone. Även om vi sparade väldigt lite kan jag tycka idag. Då. Och vi hade ju heller inte någon vidare motivation eftersom vi såg liksom inte syftet med sparandet. Vi tänkte att det ska man ha. Men vi frågade oss aldrig varför egentligen. Och så där höll det väl på några år och jag läste ju eran blogg väldigt flitigt då, för det var ju och är liksom referensen kring sparande. Jag har ju använt framförallt era verktyg väldigt mycket, både på bloggen och i böckerna och när jag själv har räknat på besparingar då.
Mm.
Och det var faktiskt via eran blogg som jag 2015 trillade in på Mr. Manor Mustache. Och jag minns inte vad det var för inlägg, men jag tror att ni la upp någon film, någon liten tecknad film om, ja, lite som en fabel nästan, om de här 2 männen som samlar vatten, tror jag.
Precis, Pablo med hinkar.
Just det,
ja, just det. Jag vet precis vilken du menar.
Ja, den är faktiskt grym och det var min första så här aha-upplevelse, att man kan ju faktiskt bygga också någonting annat med pengar som inte bara är att ha en skön buffert eller spara ihop till en resa eller som jag hade som mitt första sparmål. Det var ju kanske lite pinsamt att erkänna, men det var att jag skulle spara ihop 100 000 så att jag varje år kunde plocka ut 6 000 som jag kunde liksom gå och hoppa för.
Mm.
Men nu insåg jag att här fanns ju någonting helt annat, en annan nivå på det. Och då, om det var någon tweet eller hur det nu var, men jag halkade in på Mr. Money Mustache och på den vägen är det.
Mm. Mm. Men jag tänker ändå så här, för att det är ju många som gör det där, många som ser den här fabeln med Pablo, liksom de här två brön, den ena springer med hinkar hela tiden och den andra bygger en vattenledning och det kommer inget vatten och liksom till slut så får man systemet. Men jag menar så här, alltså ni flyttar ju ändå från Stockholm, men ni liksom bytte karriär, alltså ni gjorde ju ändå det där som många kanske drömmer om och kanske är lite rädda för.
Mm. Din fråga är vad? Ja, var det liksom som fick
så här,
igång?
Ja, vad var det liksom så här, för att ni gjorde ändå det där liksom ordentligt. Det var inte så bara så här, vi kom igång med sparandet, utan jag upplevde att det var en ganska stor livsförändring ni gjorde där runt 2015-17.
Ja, precis. Alltså det är också kopplat till hur i alla fall jag kände mig då i yrkeslivet. Jag trivdes inte särskilt bra där jag var. Jag satt ju i ledningsgrupp då och det är väl olika på olika företag, men jag upplevde att jag var ganska fångad i, vad ska man kalla det för då? The golden cage. Alltså jag hade ju bra villkor och det var ju inget fel på mitt jobb egentligen, men jag upplevde att jag tyckte inte att det var kul, helt enkelt. Mm. Det var väldigt mycket red tape, väldigt mycket möten, väldigt mycket prat om saker man skulle göra, men väldigt lite göra. Och jag kände mig fångad helt enkelt i någon form av återvändsgränd. Och jag såg ju före, innan det att jag hittade Mr. Money Mustache, så såg jag liksom mitt yrkesliv lite som en autostrada på väg mot den vanliga pensionen. Och det kändes som att här kommer jag sitta. Lite jag kanske byter företag eller klättrar upp ett pinnhål, men det kommer vara samma.
Mm.
Men det som öppnade sig då, det var ju möjligheten till ett helt annat liv. När jag förstod att man på en relativt begränsad tid faktiskt kan spara sig till ekonomiskt oberoende. Och nu minns inte jag exakt formeln där, men man brukar väl säga att kan du spara 50% av din inkomst så är du fri på, vad är det, 11-12 år.
Mm.
Och när jag fick korn på den och insåg att, men det innebär ju att jag inte alls behöver vara fångad i det här. Då kan jag ju utveckla andra delar av mitt liv och jag visste väl då kanske inte exakt hur det här skulle se ut. Och vi fortsatte ju att jobba i Stockholm med våra dåvarande jobb i, vad blir det, 4,5-5 år till efter det att jag upptäckte FIRE.
Mm.
Så det var ju inte gjort så här att jag hittade FIRE och sen veckan efter packade vi bilen och får upp till Hälsingland. Utan det var ju en lång process, både rent finansiellt att bygga upp ett kapital, lära sig mer om investeringar, skära i kostnader. Det tog ju säkert ett år innan jag gick från att spara kanske 10% av min lön till 50% av min lön. Det finns ju vissa omställningstider där. Alltså du säger ju inte bara upp alla abonnemang över natt och du ändrar inte ditt konsumtionsbeteende över natt, utan det är ju en process. Så att, och mentalt ska jag säga, både för mig och för min man, att liksom rycka plåstret eller lämna sargen eller vad man ska säga. Det var ju att gå för någonting som var ändå tryggt, om än tråkigt, till någonting som var helt nytt och outforskat.
Mm. Och det är det som jag tycker, som jag upplever så himla modigt. För att det är liksom så här, många pratar om det. Eller liksom många känner sig kallade för att göra det.
Ja, men det är precis som du säger, att det är en lång process. Men då måste man ändå ha bestämt sig så här, men nu gör vi det här. Och du fick ju det med din man ju.
Ja.
Gör vi det här och sen så får man liksom ta processen. Alltså jag fattar att den tar tid.
Ja.
För mig är det inte
jättelång. Men du får fråga en så här personlig fråga. Och detta är, du vet, så här, alla frågor kommer ju alltid från en själv. Liksom, så här. Någonting som jag, Karo, eller som jag ofta använder som ursäkt, är ju barnen. Liksom så här, nej men vi kan inte göra detta nu för barnen. Alltså du vet, nu går de i skolan och liksom så här, ja men vi gör detta sen när barnen växer upp eller när barnen har flyttat hemifrån. Då börjar vårt liv liksom. Hur resonerade du och din man kring det där?
Exakt så faktiskt. Alltså innan vi kom in på FIRE så hade vi ju pratat om att en dag vore det ju fantastiskt kul att flytta upp till vårt landställe och leva med årstiderna och så vidare. Men på något sätt, vi kom aldrig på tanken att vi kunde göra det här medan barnen bodde hemma. Det var liksom viktigt för oss. Alltså det var som att det var bara underförstått att nej men barnen måste ju gå i skola i Stockholm och de måste ju få leva klart här. Och sen började vi prata med barnen och, eller framförallt var det barnen som varje gång vi lämnade landstället då, för vi har jag alltid varit här på somrar och jullov och sådär.
Mm.
Och då var de kanske, äldsta var väl 14, yngsta 8, någonting sånt där. Och då sa de så här, men varför måste vi åka hem för? Kan vi inte stanna? Så här. Och då sa vi, men herregud, kan vi inte höra med dem liksom, om de vill göra det här med oss nu? Istället för att vi ska vänta tills vi är empty nesters och sitter där och liksom flyttar upp själva. Så det blev lite som en diskussion. Jag minns inte exakt hur det började, men vi lanserade väl tanken för barnen vid något tillfälle. Och sen spann vi vidare på det och alla var öppna för det. Vilket vi inte hade väntat oss, för man tänker liksom med kompisar och så. Men de var med på tåget helt enkelt. Och hade de inte varit det, då hade vi kanske inte suttit här idag. Men någonstans tänker jag också att det är ett föräldrabeslut var du ska bo. Vår bedömning kring, kommer de att trivas här och så vidare. Så att, hade det varit lite så här, två tycker jag, en tycker nej. Ja, då hade vi kanske försökt övertala den tredje, men nu var faktiskt alla med på det.
Ja.
Så det var...
Och sen du vet, om jag ska liksom så här argumentera med mig själv, så är det så här, barn är ju sjukt anpassningsbara. Alltså så här, är man diplomat eller man jobbar, behöver resa i tjänst. Alltså så här, det är ju inte ovanligt att barn flyttar och de brukar klara sig. Så att det, jag tror att många gånger är de, liksom, det är de egna mentala hindren som man målar upp som är mycket, mycket, mycket större. Men får jag passa på frågan så här, om du skulle beskriva livet idag? Hur ser det, blev det som ni hade tänkt? Eller hur, liksom, beskriv för någon som är utomstående?
Ja, så livet idag är ju, eftersom jag har börjat jobba då sedan 4 månader, alltså ett vanligt heltidsjobb, så är det ju, jag ska inte säga att det är likt som det var innan, för det är en helt annan kontext. Vi bor i en liten stad, det är inte alls lika stressigt, jag har ett helt annat typ av jobb. Men det är en ganska rutinmässig vardag. Både jag och min man jobbar, barnen går i skolan. När vi precis flyttade upp, då var det först ett långt sommarlov där vi var liksom som kalvar på grönbete. Vi tyckte det var helt fantastiskt. Så här är vårt nya liv och vi skaffade höns och vi skulle odla och bli självförsörjande. Och vi hade många idéer om vad det innebar att bo på landet.
Ja.
Som inte kanske, ja, idag har vi varken höns eller odlingar, för att det har liksom blivit en vardag här uppe också. Ja, vad ska jag säga? Vi lever ett ganska vanligt svenssonliv. Skulle jag uttrycka det som.
Men är det för att du upplever att du hade en annan bild av det? Eller liksom, alltså så här, är det i linje med det du vill? Eller, alltså för att någon skulle kunna säga, någon som är så här, det är vissa folk som är kritiska till FIRE-rörelsen, så är så här, ja, men titta, hon skulle nå FIRE, gjorde det, och sen är hon tillbaka och jobbar.
Nu vill hon jobba igen. Eller whatever, liksom.
Hur tänker du?
Ja, alltså för det första så har jag varit ganska noga med att poängtera på bloggen att jag är inte 100% FIRE. Jag har ett rejält kapital som stöttar mig och på något sätt täcker de absolut nödvändigaste kostnaderna. Och sen räknar jag också med att, vad ska man säga, jag räknar inte med att FIRE-kapitalet ska hålla mig flytande resten av mitt liv och sen finnas intakt när jag dör. Utan att jag får några andra inkomstströmmar. Utan jag sätter mer som en skön bas som tillåter mig att ta vissa beslut. Till exempel att inte jobba i perioder. Men jag ser också en nödvändighet till att ibland behöva jacka upp och dra in lite stålar. Mm. Och situationen uppkom ju nu efter förra sommaren med, ja, ni vet ju själva, omvärldshändelser. Vi har ju kvar vår lägenhet i Stockholm med tillhörande räntekostnader. Det var elräkningarna som var helt galna här på hösten.
Ja, vi betalade 18 000 i december, ja. Så att we know.
Ja, precis. Men det, jag kände att nu är det läge att dra in lite pengar helt enkelt. Ja. Så att jag har väl, det vi sa när vi flyttade upp hit, det var att vi tar ett år i taget. Både vad gäller boendesituation men också livssituation, vad gäller jobb och liknande. Jag kan tycka att det kan vara dumt att måla in sitt hörn och säga att nu har jag valt det här livet, jag har dragit ur pluggen och jag ska till intet pris ändra detta för den dagen jag dör. Utan jag tror att man måste vara pragmatisk och hela tiden utvärdera situationen.
Ja.
Så att det är väl egentligen det långa svaret på din fråga. Att jag är inte 100% FIRE. Jag kallar mig själv Flamingo Fi efter den bloggen. Jag vet inte om ni känner till den.
Jo.
Men det är ja, Fire på ett ben.
Ja.
Ja, blev det som jag hade tänkt mig. Jag vet inte vad jag hade tänkt mig egentligen när vi drog ur pluggen i Stockholm och flyttade hit. Men jag tror inte att jag uteslöt att jag någon gång skulle behöva jobba. Och det har jag ju faktiskt gjort innan jag tog det här jobbet också. Jag jobbade ju deltid som reporter under drygt ett år. Så att det har ju varit lite till och från. Så.
Men grejen är så att ibland så förstår jag inte den här hetsen i FIRE-rörelsen att man inte ska jobba. Att det känns, ibland kan jag säga, detta kanske så här superkontroversiellt, att det känns ibland som att folk är på något jobb de inte trivs med. Och så är längtan som den där reklamen för många år sedan, bara så här, jag ska gå in till chefen och bara säga upp mig. Och jag är så här, fast jag tror de flesta får ju liksom något värde av sitt jobb, att man får utvecklas eller man får hjälpa andra. Jag pratade med en läkare innan idag, han var så här, men du vet så här, jag får hjälpa patienter, jag får hjälpa mina kollegor på vårdcentralen. Så här, varför skulle jag sluta göra detta? Den skillnaden är kanske att jag gör det på mina villkor. Jag gör det på liksom de dagarna i veckan jag vill eller de perioder. Snarare än så här, nej, nu är jag FIRE, nu ska jag stryka den delen av mitt liv.
Det är därför du har uppstått Flamingo FIRE och Fat FIRE och Barista FIRE. Eller, jag vet inte. Man behöver liksom nyansera det lite kanske.
Ja.
Men du, jag tänkte på det med att du sa att du tyckte att du sparade lite för lite i början när ni precis hade fått igång er sparstrategi. Och att det kändes inte som att det var något mål med det. Men att sen när du väl liksom tänkt så här, men jag vill göra en stor förändring i mitt liv och att du sen sparade 50%, var det liksom, var det roligare då att spara?
Ja, absolut. Dels var det ju för att det här, det kom ju som resultat av att jag hittade FIRE-rörelsen och förstod att det här målet fanns på något sätt inom en inte allt för lång framtid, och då blir man ju taggad snarare än att känna så här, ja, men jag sparar 1 000 kronor i månaden och om 25 år så har jag ett kapital. Och dels har det väl att göra med hur jag funkar som person, att jag gillar ju utmaningar, att det ska liksom, ja, men att pressa sig själv lite mot någonting är ju i sig roligt. Så att det blev ju en helt annan grej, det blev ju som gamifying av hela sparandet. Och det var som att det, jag vände på pyramiden på något sätt. Från att känna så här att jag tyckte lite synd om mig själv för det här sparandet jag höll på med. Och jag fuskade mot mig själv också, minns jag. Att jag skyfflade runt pengar mellan konton liksom för att dölja vissa utgifter och så där. Alltså helt galna grejer. Men då blev jag på något sätt ärlig med mig själv. Och verkligen satte siffrorna på pränt. Och var ligger den stora utgiftsmassan? Var ska jag lägga in de första stötarna? Och jag blev seriös med sparandet på ett annat sätt.
Ja.
Och då var det ju plötsligt väldigt enkelt. Och när man kan hela tiden se sparad peng mot framtida frihet, så blir ju ekvationen ganska enkel. Då är man beredd att kompromissa ganska mycket. Så saker som jag tidigare hade sagt att, nej, men det här är heligt, det här kan jag inte stryka. Och så började jag tänka, men herregud, de här pengarna in i en indexfond, då körde jag ju eran sparsnurra där på 10 år. Det blir det här. Det betyder att jag kan dra ur pluggen så här lång tid tidigare. Så att det blev ju en enorm drivkraft och motivator. Så att jag blev ju nästan som besatt, ska jag säga, i början. Att jag kunde inte tänka på annat. Jag satt med mina Excel-snurror och höll på. Så att, nej, men det var hela skillnaden. Alltså när jag fick det mindsetet jämfört med tidigare som var så här, gneta lite, försöka spara ihop lite. Och nu, jag var all in.
Ja, och det är jättekul när man är en sån som vill utmana sig själv. Ja. Jag tänker, vad var det du som var heligt för dig som du sen ändå bara kastade?
Ja, men allt. Liksom, vadå? Ansiktsbehandling? Men det, herregud, det har jag gjort här nu 10 år. Och gå och klippa sig hos frisör. Nej, men herregud, jag kan inte liksom klippa mitt eget hår. Alltså det var massa heliga kor. Och hur ska vi ha tid att jobba när liksom, vi inte har hemfrid? Alltså, jag hade ju ursäkter för varenda budgetpost egentligen. Så det enda som blev sparat, det var ju lite sån här slentriankonsumtion. Alltså att jag kanske undvek att gå ut i butiker den 26 varje månad och så. Och det är i och för sig bra. Det är ett första steg och bra liksom mental inställning. Men det är ju långt ifrån tillräckligt om du försöker att spara 50% av din nettoinkomst.
Ja,
absolut.
Hur tog omgivningen det? Så här, familj och vänner?
Ja, alltså det är ju lite olika. för det första så pratade vi nog inte så mycket om det. Alltså på jobbet och sådär har jag aldrig pratat om det. Nära vänner i början då, eftersom jag var så nyfrälst och ville liksom få med
frälsa,
alla på tåget.
Alla.
Ja, jag ville rädda alla. För jag pratade ju med mina närmsta vänner i alla fall. Och jag tycker nog att de flesta mottog det hela med en viss skepsis. Och de förstod inte grejen. Lite som du var inne på, Jan, det här. Varför ska man inte jobba? Och jag köper det resonemanget. Men jag tror inte att alla mina vänner älskar sina jobb, om man säger så. Men det var också provocerande, tror jag, för vissa att jag ens försökte. För man tyckte väl själv utifrån sin egen livssituation att man inte skulle klara av det. Så varför skulle jag klara av det? Och de vännerna lyssnade ju inte på mina råd, om man säger. Men jag har ju ett par som har inspirerats rätt mycket. Sen tror inte jag att de har ambitionen att sluta jobba. Men de har ju gjort en sparresa och omläggning av sin livsstil och har ju ett helt annat privatekonomiskt läge idag då än innan jag hittade FIRE.
Ja, men precis. För grejen är att det blir ju ofta så att det ifrågas, när någon i ens omgivning gör det där, så blir det att man börjar ifrågasätta alla sina egna val. Och så blir det ju jättejobbigt, för så här, kan du, då borde jag ju också kunna. Så då är det bättre att du inte kan, för då behöver inte jag heller kunna.
Ja, men någonting åt det hållet. Jag vet inte, jag har liksom inte... Jag märkte också, eftersom vissa blev lite provocerade, jag har inte pratat så mycket om det efter det. Ja. Men jag tror också att många blev nog ganska förvånade när vi gjorde slag i saken. Jag slutade ju jobba lite tidigare än min man. Och ja, jag tror att folk tänkte att jag pratar om det här och har ambitionen till det här, men när det sen verkligen hände så tror jag att en del blev
chockade.
Lite förvånade. Ja.
Ja. Ja, men gud vad roligt. Jag tänker så här, vi har en fråga från Bonus Paterfam, alltså folks användarnamn här på Instagram. Men så här, vad upplever du att det har varit några så här uppoffringar liksom, med det här som inte har varit värt det, eller liksom?
Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Möjligen kan jag ångra att vi inte har rest så mycket med barnen. Och vi hade ju ambitionen att när de blev lite större, för det har varit ganska jobbigt att resa med våra barn. Vi har ju 3 stycken och de har inte alltid varit sams på resor och så. Och det vi bestämde när vi började spara på riktigt då efter 2015, det var att vi ströp till exempel charterresor och såna här resor som kanske inte gav minnen för livet, om man säger så. Utan vi tänkte så här, vi sparar hellre ihop lite grann så att vi kan göra någon riktigt häftig resa. Alltså åka till Japan eller... Ja, men någonting annat.
Mm.
Och när vi väl då hade det kapitalet, då kom ju corona och sen Ukraina. Mm. Så att den här bucketlisten på coola resmål, den ligger ju där fortfarande. Och nu flyttar ju vårt äldsta barn hemifrån till hösten. Så det kan jag känna lite så där, inte panik, men jag kan känna så här, det var tråkigt att det inte blev.
Mm.
Samtidigt så har barnen lovat att de kan tänka sig resa med oss även efter att de flyttar hemifrån. Mm.
Precis, man är så här, du, vi bjuder på en resa till Japan. Bara,
ja.
Mamma, jag får se om jag pallar och hänga med. Bara. Men du, jag tänker en fråga här också så här från Andin Vass. Han skriver så här, men är det inte tråkigt att hela tiden jaga billiga prylar istället för att köpa det man verkligen vill ha?
Fast jag tycker inte att det är de två valen man har. Jag tycker ju
vad glad jag är att du säger det. Förlåt. Jag hoppades att du skulle säga det. Fortsätt.
Jag tycker nästan tvärtom faktiskt. Därför att jag har ju fortfarande en del dyra vanor. Jag behöver kanske inte gå in i detalj på dem. Men det är saker som jag prioriterar. Däremot har jag ju bortprioriterat allt sånt här som kanske för bara... slentrian köptes för att jag inte orkade tänka efter eller för att jag hade ett konsumtionsbeteende som var på det viset, som att köpa mycket nya kläder till exempel. Det gör jag ju nästan aldrig. Men jag fyndar däremot när jag behöver någonting, vilket är väldigt sällan, för jag gillar också minimalism och har liksom det här med capsule wardrobes och sådana saker. Då köper jag det begagnat på olika sajter eller i fysiska second hand butiker. Och när jag då väl hittar någonting som motsvarar mina förväntningar och jag vet att jag ändå lägger kanske 25% av nypris, den kicken är ju större än att förr klicka hem någonting nytt till 4 gånger priset. Så att, jag tycker inte att det där är, det är inte antingen eller på det viset.
Mm, precis. Nej, men jag resonerar precis likadant som du där. Frågan från Robert Lindström här. Är det något som du önskar att du hade vetat eller gjort i början på den här resan? Alltså så här, nu när du tittar tillbaka någonting så här, men...
Alltså på själva gällande sparandet?
Ja, eller liksom... hela, generellt, det behöver inte vara själva sparandet utan hela förändringen. Utan du får vi får tolka fritt.
Mm. Jag tycker ju gällande sparprocessen och det här att hitta utrymmet att spara och sådär, så finns det ju så otroligt mycket skrivet. Kanske inte då när jag började så fanns det inte jättemånga svenska sparbloggar alltså, som pratar om alltså, snåltips. Ni fanns ju, men det är ju ganska stort fokus på investeringslag och hur du optimerar dina investeringar. Men just det här att yxa loss pengarna, för där ligger ju fokuset på min blogg. Att jag menar, gäller det investeringar, då finns det 100 andra bloggar som kan råda bättre. Men för mig var ju klon att hitta sparutrymmet. Men när jag upptäckte då den amerikanska FIRE-bloggosfären skulle jag säga, då hittade jag en uppsjö och framförallt då på MMM, spartips och tankeknep och så vidare. Så att det hade jag ju. Jag tycker inte att jag saknade liksom några verktyg där. Nej, men det jag tänker däremot, nu gäller det kanske inte mig så mycket, men jag tror att en del som drar ur pluggen och tänker att de ska förverkliga sig själva och leva på landet och sådär, kan nog uppleva att det blir ett väldigt plötsligt brott mellan status A och B. För mig blev det inte riktigt så i och med att jag var ju ledig 1 år innan vi flyttade upp till vårt landställe. Och min man jobbade fortfarande, barnen gick i skolan. Det var lite sådär ändå samma. Så det blev en ganska mjuk övergång innan det här totala brytet för familjen. Men jag tror att man ska vara inställd på att ha någon form av livlina när man väl sluta jobba. Det kan vara en deltidssysselsättning eller att man jobbar kanske ideellt eller att man har en väldigt tidskrävande hobby och ett starkt kontaktnät socialt även utanför jobbet. Därför att många människor lever ju ganska mycket socialt med sina kollegor till exempel, och om du då plötsligt en dag säger upp dig och blir av med både din 9-5 sysselsättning och dina vänner på jobbet och kanske inte har någonting att ersätta det med, så tror jag att det kan uppstå ett vakuum som kan vara rätt obehagligt.
Mm. Jag håller med. Alltså det där har jag ju hört från äldre som går i pension eller investerare som har sålt sitt företag och så lämnar de företaget. Och så, det var en sak till man säger så här, det är ingen som ringer, det är ingen som mejlar. Liksom
ja, det tar, det sociala.
Och sen sa han så här, du vet, det tar mig 3 timmar att läsa tidningen på förmiddagen. Liksom. Och du vet, man måste ju läsa Svenska Dagbladet och Dagens Industri och sen är det lunch och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra liksom. Så att nej, det där är skitviktigt. Men du, jag gillar jättemycket det du sa, så här, yxa loss pengar eller hitta sparutrymmet, för du har helt rätt, det där har vi varit skitdåliga på.
Men jag tror också, vi har pratat om det, men vi har också så, ja, men det är inte så viktigt för oss än. Nej. Men sen så var det faktiskt så att vi pratade nu om att vi skulle lägga om vårt liv. Kanske vi behövde välja om huset och bilen och sånt.
Mm.
Och då sa du till mig, John, jag är inte intresserad av något som inte är riktigt ordentligt.
Ja, om man ska göra det så ska man göra det, ordentligt. Mm,
och det håller jag med om. Jag fattar precis vad du menar med att man vill liksom göra något ordentligt. Inte bara något halvjummet. Liksom.
Ja. Men där tänker jag så här. Du har på din blogg, så om man går in och vi kommer att länka här i beskrivningen, så har du ett antal tips. Så jag har skrivit upp dem, så jag tänkte att jag läser några och så får du bara liksom utveckla på dem. Så då säger du så här, till exempel anamma ett minimalistiskt synsätt. Om du ska säga något mer om det.
Ja, men alltså det är ju... Man kan väl säga så här, eller jag har väl skrivit det flera gånger, att konsumtionen har ju inget tak. Och det vet jag, för jag har jobbat med försäljning hela mitt liv. Alltså du kan alltid få kunden att köpa mer och dyrare och uppgradera. Och där tror jag att många befinner sig också i samhället. Att man, så var jag ju själv innan jag började spara. Att det fanns alltid ett större hus eller en bättre bil eller dyrare smink eller vad det nu kunde vara. Ingen kommer att hindra dig, vi sparbloggare då, men alltså, i samhället av marknaden. Ingen kommer att säga stopp. Och det är väl dagens, ska säga, skuldberg och kortfristiga skulder ett bevis på. Däremot går det mot minimalism. Att du för dig själv försöker att specificera vad behöver du som människa utifrån din personlighetsprofil. Vad behöver du för att ha ett fungerande och bra liv? Då når du någonstans ett golv. Där du vet, jag har ju själv gjort den övningen i en av böckerna där jag har liksom skrivit upp, om jag började mitt liv från början idag, vad behöver jag? Allt från liksom, jag behöver en stekspade till jag behöver 7 par strumpor, och kom fram till något tal, jag minns inte nu, 370 saker kanske. Och det är klart att jag kommer aldrig leva så, men det är en väldigt bra tankeövning att veta att nej, men jag tror att jag skulle klara mig, liksom, min vardag skulle gå runt med de här 370 föremålen. Och har du väl satt dem på pränt och inventerat hemma och sett att jag har de här grejerna, plus troligtvis en massa fler, då kan man på något sätt slappna av och känna att jag behöver inte utvärdera erbjudanden. Och jag behöver inte springa i butik för att hitta någonting som jag eventuellt behöver. Och det här lugnet gör ju att du inte känner samma behov av att konsumera. Så därför säger jag det, att minimalismen är bra på det vis att den sanerar lite ditt konsumtionsbeteende, eller mycket skulle jag säga. Och blir det en strävan att du ser det väldigt, alltså jag tänker som med kläder förut, och det var alltid en ångest att gå in i garderoben och försöka hitta någonting som matchar med någonting annat, och jag visste inte liksom vad jag hade. Idag vet jag exakt vad jag har, och jag har precis det jag behöver. Jag behöver aldrig ens fundera, jag behöver inte gå in i någon butik. Så därför tycker jag att minimalism är ett bra verktyg på sparresan. Och därtill tror jag att man faktiskt kan bli lite mer harmonisk om man lever med färre prylar.
Mm. Ja, men precis, hela den här Marie Kondo. Nästa punkt som du hade, så här, minimera dina utlandsresor.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, exakt. Och det var ju det som jag nämnde då, att vi åkte ju på charter en gång på vintern och så åkte vi på någon annan resa på sommaren. Och är man 5 i familjen så blir det ganska mycket pengar. Även om när barnen är riktigt små så kostar de ju inte lika mycket och så. Men det är ändå mat som ska köpas och utflykter som ska göras. Så att jag tror att säkert 100 000 om året av vårt initiala sparande kom ju från att vi ströp utlandsresor.
Mm. Ja, precis. Jag är också så här, du vet, så här förvånad. Du vet, folk ibland säger, ja, men vi har skidresor. Så här, alltså så här, 2 barn, pjäx, eller så här, skidhyra, utrustning, mat. Så här, fan, det går ju på 50 000. Alltså,
Ja, särskilt om du ska liksom till Alperna eller liknande. Det, alltså det kan
alltså
ju
det går på 50 000 i år också, kan jag berätta.
Ja.
I alla fall om man bor i Malmö och ska ta sig dit.
Ja. Liksom. Nej, men det är inte sagt. Jag bara säger om resor. Vi har ju rest, men vi har gjort på ett annat sätt. Då, att vi har åkt kanske en vuxen och ett barn på en weekend till Paris och så har vi bott billigt och sådär. Så att det har ju varit resor. Vi gjorde en jättehärlig resa för några år sedan. Jag hälsade på min blogggranne IGMR nere i Malmö och då var vi ju över till Köpenhamn. Vi åkte tåg från Hälsingland ner till Köpenhamn. Så att det, och bodde på ett jättefint vandrahem och gjorde saker, massa roliga grejer som inte kostar några pengar. Så att vi har ju rest, det är bara det att vi har inte gjort de här liksom rutinmässiga 2 gånger om året paketresorna.
Ja, mm. Ja. Ja, precis, som också är roligt, för där blir, jag vet inte om du känner det, men där är ju också en så här förväntning. Du vet, så här, om alla gör det, du vet, så hör barnen det och så för det pratade också med en kompis som har barn i Stockholm som går på liksom en fin skola där, och det var så här, ja men alla åker till Maldiverna på novemberlovet och sen åker de till Alperna på liksom, eller någon fransk skidort, och då blir ju så här, barnen kommer och säger, men ska inte vi åka? Liksom. Mm. Och så blir det den där liksom, pressen, vilket blir helt sjukt.
Jag hörde en grej, vi har bodde ju på Östermalm i Stockholm, och vi erfor väl ungefär samma sak, att det var väldigt hög aktivitetsnivå. Inte för att vi gjorde någon förändring. Det är klart att det var ju bara något år där från det att vi började spara tills vi... Ja, strunt samma. Men jag hörde om en församling där i närheten av oss som hade en speciell fond för ensamstående mödrar som ville ta sina barn på en fin utlandssemester, just för att det var ett sånt stigma i kvarteret att liksom inte kunna göra de här resorna. Mm. Det tyckte jag var rätt fantastiskt. Lite galet. Men...
Ja, lite galet ändå.
Nej, det är lite galet, och det är, så här, det är lätt att man lite skrattar åt det, men den intressanta frågan för vem som helst är så här, vilka är förväntningarna i min umgängeskrets eller i min värld? Mm. För vi tror så här, grupptryck, alltså det pratar man om när man går i skolan, men bara grupptryck funkar som vuxen också. Liksom om alla i din omgivning sparar och är på väg mot FIRE, alltså då är du också på väg mot FIRE, eller så lämnar du den gruppen. Mm. Alltså det är inte svårt så. Men jag tänker vi tar nästa. Om du bor i stad, gör dig av med bil.
Ja, nu har vi ju två bilar. nej, men alltså, det gjorde vi då. Och det beror ju också på att det är så himla dyrt att ha bil i Stockholm och du får böter och det är bara mäckigt att hitta parkering och sådär. Så det var ju inte då, eftersom vi hade ju bra kommunikationer till våra jobb. Den där punkten är lite förmäten, alltså... Jag har den största respekt för folk som behöver bilen för att ta sig. Men kan man, alltså jobbar du till exempel i en storstad och bor i en storstad, så tycker jag att man ska göra det. För det gör rätt stor skillnad, eller gör väldigt stor skillnad. Jag minns inte vad vi landade på, men kanske 3000 i månaden. Jag hade ju tjänstebil, så man får ju räkna förmånsvärdet då. Och jag tror minst 3000 i månaden.
Alltså det låter billigt med 3000 kronor i månaden.
Kanske var någon... försvarsmekanism, det kanske var 1000 i månaden, jag vet inte.
Alltså så här, vi hade ju ett avsnitt med så här Skogstomten, så här bilexpert i forumet, du vet, han räknade ut det på kronan, så att vi har väl konstaterat att vår Tesla kostar väl typ 10 000 i månaden. Mm. Och då kan man också säga, det var roligt första året, det är fortfarande roligt, vi trivs, men det ställer ju den där frågan, är det värt 10 000 i månaden att ha en Tesla stående på uppfarten? Mm. Liksom. Ja. Sen hade du en lite rolig, där du skrev så här, insourca allt.
Mm.
Vad betyder det?
Ja, det är ju det här jag nämnde tidigare, alltså med, ja, men vi hade ju då vi hade städhjälp, vi hade barnpassning flera dagar i veckan så att vi skulle hinna jobba för att dra in pengarna för att kunna betala barnpassningen. Bara en sån här löjlig grej som fönsterputs, att det kom någon två gånger per år och putsade våra fönster för att vi inte riktigt orkade eller trodde att vi kunde. Som sagt, jag gick till frisören och klippte mig för helt galna pengar. Ja, men det är inte jättesvårt att färga sitt hår och lära sig klippa sitt hår. Särskilt om man har liksom, ja, axellångt icke-frisyrhår. Jag började klippa barnen. Allting finns ju på YouTube. Det är ju det som är så fantastiskt. Det finns ju instruktionsfilmer för i princip allting. Nu är jag väldigt dålig på så här hemmafix av typen laga tvättmaskiner och sådär. Men jag vet att det är väldigt många inom FIRE-communityn som är superduktiga på det. Och det finns ju hjälp att få på nätet. Så att det är det jag tänker, att man tar saken i egna händer helt enkelt istället för att köpa lösningar.
Mm. Det är helt sjukt. Vi hade faktiskt idag, vi skrev om det på Instagram, vi fick hjälp av vårt eget forum att fixa vår diskmaskin. Det är liksom så här. Och det roligaste är så här, att jag kände mig så där sjukt stolt efteråt också, så här. Vi behövde inte ta hit en servicetekniker som jag var på väg att boka igår kväll för 1600.
Nej, jag sa ju att det var pumpen.
Ja, men
ja, och så var det det.
Ja, men jag är så jävla dålig på sånt. Liksom så här. Vi har några till, och sen har vi ytterligare några liksom läsarfrågor.
Jag har också någon fråga.
Ja, men shit, ta din fråga nu då.
Nej, men vi kan ta den. Först. Jo, men Jag har ju kollat på Instagram på dina bilder där. Och du sa också i någon intervju så att man måste göra sig av med vissa vanor som dyra krämer till exempel. Och jag är ju en sån beauty junkie. Hur gör man?
Ja, den är lite känslig. Jag hade själv ganska svårt att släppa tron på att de här krämerna faktiskt inte var undergörande. Jag tror att en nyckel är ju att läsa på. Jag själv pratade med en person, hudläkare ska jag inte säga, men någon som kunde om sånt där och sa det, att det är bara att vända på burkarna och kolla. Jämför den här billiga krämen mot den dyra så ser du att det är 95% samma saker i. Mm. Att liksom förstå att det är kommersiellt drivna företag och förstå att det är i princip samma produkter, då kan man lite så här släppa ångesten över att göra sig av med de här dyra grejerna. Sen är det saker som jag tycker att man, eller för min del, jag inte kompromissar bort, som till exempel vissa sminkmärken, för jag tycker de är bättre, alltså rent de täcker bättre, de har bättre färger och så vidare, och då prioriterar jag det. Men just med till exempel fuktkrämer så visar ju till exempel, jag ska inte nämna några varumärken, men det finns en serie på public service som heter Sanningen om hudvård i 4 avsnitt som jag verkligen rekommenderar. Och där var det ju en billig kräm som vann allas prestationer. Så att jag tror att läsa på och förstå hur den där branschen är uppbyggd och förstå att det är kommersiella bolag som inte primärt vill ditt allra bästa utan man vill tjäna pengar, då är det lättare att släppa det beroendet.
Men jag tänker också att det inte bara är alltså de här företagen som vill sälja, utan att det är som ett tryck liksom på kvinnor, jag vet inte om det är på män också, att man ska liksom se fräsch ut och man ska inte åldras och sådana saker. Så att jag är väldigt medveten om vad jag har för någon hudvård hemma och hårvård.
Ja, du har ju till exempel vägrat så här att färga håret.
Ja, men det är annat också som spelar in. Som jag känner ju att jag behöver göra upp med det där, att man åldras ju liksom. Det är bara så.
Och, ja, precis. Men jag kan ju tycka att ett bra stash på banken är ju också bra mot åldrande.
Ja, good point.
Ja, men det är skit.
Ja, när jag tar med mig det. Alltså, jag kommer tänka mycket på det här. Tack, input.
Och gör som jag gjorde då, kör den här diffen mellan dina dyra krämer och de billiga krämerna i Jans sparsnurra där, ränta på ränta över tid, så blir du ytterligare motiverad.
Mm. Ja. Jag tänker, du har ju många fler tips, så att vi länkar till det, så behöver vi inte ta allihop, men du har liksom så här, bli vegetarian, ha med dig matförråd, säg upp alla abonnemang, kolla att du inte är överförsäkrad. Sen hade du faktiskt en så här, skippa det klassiska sparknepen som är så här, storhandla. Det är så här klassiskt.
Ja, spännande.
Kan du inte säga någonting om det? För det är ändå lite nyfiken.
Ja, nu storhandlar ju vi faktiskt. Så att det, återigen, jag är inte alltid helt konsekvent i mina råd. Men
är inte det jätteskönt? Att man bara är människa?
Ja, absolut är det så. Men jag tror att det är också skillnad om man lever i en familj som kräver en viss vardagsstruktur och logistik. Vi kan liksom inte gå spontan, handla mitt i veckan och hoppas att vi hittar någonting på extra pris, utan maten måste finnas där söndag kväll för sen drar veckan igång. Men om jag levde själv och inte hade liksom kniven mot strupen varje vardag kväll, då hade jag nog snarare jobbat på det sättet. Alltså gått ut i butik, haft koll på kanske extra priser och byggt någon form av meny efter det. Så det är väl mer så att jag tänker att man börjar i den änden och ser vad finns på extra pris, vad är liksom säsongens billiga grönsaker till exempel, och sen så bygger man därifrån istället för att bara nitiskt gå efter en lista och säga att jag måste ha exakt det här och det här och det här, för då har du ju inte den här priselasticiteten som du har om du kan liksom anpassa dig. Anpassning är väl på något sätt moden till sparande.
Mm. Ja, jag älskar att du säger det. Jag brukar prata om flexibilitet. Alltså att det handlar om flexibilitet i tid. När behöver jag pengarna? Flexibilitet i avkastning. Att man klarar olika nivåer. Flexibilitet i utgifter. Alltså så här, det är ju den här anpassningsbara, det är ju nyckeln. Mm. För vi vet ju aldrig hur det kommer att bli, utan vi behöver anpassa oss.
Men jag tänkte på det med maten, att jag läste en bok som heter Jag lämnar ekorrhjulet. Mm. Och då var det en tyska lärare som började liksom bli utmattad. Så då sa hon till sin man, jag måste liksom bara bli sjukskriven. Och så blev hon det. Och då började hon liksom cykla runt och hitta de här dealsen. Mm. Mat och så. Och så såg hon som jag kan spara rätt mycket pengar ändå. Hon orkade cykla runt och göra det. Och sen så gjorde hon det under ett år. Hon kom överens med sin man och hon sparade mer än vad hon fick in i lön. Yeah.
Va?
Ja. Alltså hon sparade mer pengar än vad hon egentligen skulle fått in i lön från sitt arbete.
Ja, det låter helt sjukt.
Ja, det var helt sjukt. Men då det var det så att hon hade den tiden och orken liksom att cykla runt och hitta dealsen och hade tid att laga maten. Och, alltså hon hade tid att göra de här sakerna som var enormt besparande för dem.
Ja. Det är roligt att du nämnde den boken, därför att jag skrev lite om den på bloggen och sen så fick jag kontakt med författaren Åsa Axelsson. Och hon är ju faktiskt en av, jag skulle säga, inte när, alltså, vi träffas inte så ofta fysiskt, men vi är ju vänner idag och har kontakt i alla fall på mejlen någon gång i veckan eller varannan vecka. Sådär. Så att hon är ju en stor inspiration, och det hon gjorde då också, det var inte bara att hon kunde cykla runt och handla, utan hon odlade ju ganska mycket själv och gör fortfarande. Men också allt det här småfixet, lite som du var inne på Jan, att kunna laga saker hemma. Hon började kurera liksom sin och barnens garderober, lappa och laga, alltså allt sånt där som jag vet att hon också har fått mycket kritik för, att hon någonstans gick in i någon så här 50-tals hemmafru-roll, sparar enormt mycket pengar.
Mm.
Och det tänker man nog inte på. Alltså, generellt sett gör vi precis tvärtom, att vi köper in de tjänsterna för att kunna jobba, för att ha råd och ha de här grejerna. Men hon vände ju på det och tänkte så här, vad kan jag göra själv? Och fick då den här kostnadsbesparingen som du nämner. Och det är ju inte ett sätt som vi är vana att tänka idag.
Mm. Exakt.
Nej, men
exakt.
Det, jag tror också hon, nu känner jag inte henne så väl som du gör, men jag fick intrycket i boken av att hon kände att det var nödvändigt för sin hälsa. Att liksom bara så cut, vad ska man säga,
ja, men slutet
på det jobbet som gjorde henne sjuk. Liksom.
Mm.
Gör en stor förändring.
Men grejen är så här, du vet, där är ju ibland vissa som protesterar mot FIRE-rörelsen. Och jag läste en ganska underhållande krönika i Affärsvärlden. Jag vet inte om du har sett den, men då skriver där den här personen så här, FIRE, då skriver han om FIRE, jag ska läsa detta, för jag log när jag läste på så här, ni är bara självgoda grötätare. Bland det finaste man kan vara i dagens unga är förtidspensionär. De har bara bytt ut förtidspensionär mot FIRE. Men i grunden är det samma sak. Checka ut tidigt utan att ha någon annan vettig sysselsättning. Hur tragiskt är det dock inte när det bästa man kan tänka sig är att inte behöva ställa klockan med. Jag har bara en sak att säga till er. Era liv suger på riktigt.
Var det en krönika?
Ja, men där är en, och han gör ju detta för att provocera.
Ja, liksom, grötätare.
Ja. Men jag tyckte ändå, det var ändå så här väldigt roligt för att det manar till eftertänk. Vad tänker du när du hör detta?
Ja, men det här är ju ingen ny kritik. Alltså, den återkommer ju med jämna intervall. Och jag skulle säga att den här typen av utfall, eller vad man kallar för det, det är oftast från människor som kanske inte riktigt har förstått vad FIRE-rörelsen är. För lite som du var inne på i början, det är ju ganska få som sätter sig framför tvn hela dagarna eller läser tidningen i en halv dag och sen är man nöjd med det. Utan de allra flesta inom FIRE-rörelsen har ju drömmar av olika slag, saker man vill förverkliga. Det kan ju vara allt från men du vill vara mer med din familj medan barnen är små, eller att du vill starta eget, eller du vill flytta utomlands. Det är ofta ganska drivna människor, folk som de jag har träffat, och vi har ju haft några träffar med läsare och olika bloggar och sådär. Det är ju oftast väldigt entreprenöriella och drivna människor som vill göra saker med sitt liv, men man vill göra det för sin egen skull och inte för tredje part, det vill säga arbetsgivaren. Så att jag har svårt att se liksom att det är en hel... För det första, det krävs ganska mycket för att du ska nå i mål om du ska vara 100% FIRE. Och har du den drivkraften så tror jag inte att du checkar ut och sen aldrig lyfter ett finger igen, utan det ligger i profilen att man fortfarande vill skapa, man vill göra, man har ett driv. Så att jag tror inte att det är så stor risk att liksom en hel generation nu bara samlar ihop till ett FIRE-kapital och sen checkar ut. Och jag tror framförallt inte att det går att likna FIRE-pensionärer vid liksom den gamla tidens förtidspensionärer, för det var ju väl drivet av sjukdom eller att man inte hade förmågan att arbeta. Så att det är liksom två skilda saker.
Mm. Precis, nej, jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Det jag tänker ibland också är att på sätt och vis upplever jag ibland att FIRE-rörelsen kan ibland vara en motreaktion på att jag tror att det är ganska tufft att vara ung idag. Alltså så här att det är liksom bostäder har varit dyra, Det är svårt att få ett fast jobb. Man har de här gig-ekonomin som inte är välbetald. Och att då blir det lätt att tänka, gud, alltså jag sliter och jag får liksom inte så mycket för det. Tänk om jag bara hade pengar så att jag inte hade behövt ha de här problemen. Och börjar man googla där så hamnar man ganska snabbt i FIRE. Och då blir det liksom en motreaktion till att jag tror att vi som är 45-50 års åldern där kan ibland liksom underskatta hur svårt det är för en 18-åring. Jag vet inte, nu har du ju en 18, våra barn är 12, men jag vet inte, vad tänker du om det jag sa?
Ja, du har helt rätt i det. Alltså, arbetsmarknaden är ju mer volatil idag och särskilt inom vissa branscher. Jag menar, ska du jobba inom media eller kommunikation eller ja, då har du ju inte fasta anställningar på det sättet som kanske vi var vana vid när vi kom ut i yrkeslivet och gigekonomin på ingång och så vidare. Så att det är klart att det är vettigt att tänka att man ska ha liksom en solid grund. Sen hoppas och tror jag inte att dagens unga växer upp med målsättningen att ja, men jag ska snabbast möjligt nå mitt kontantmål och sen ska jag checka ut. Utan jag tänker att det kan vara ganska vettigt att göra både och. Att man sparar från tidig ålder, för det vet vi ju, ränta på räntan mår ju väldigt bra av tid. Och att ha så pass stort kapital när man kanske är i barnafödande ålder att man känner att man inte har kniven mot strupen utan kan kanske gå ner i arbetstid under några år och man kanske vågar starta eget eller vad det nu är. Och det är ju det jag försöker kommunicera till mina barn, att jag vill inte att ni ska gå ut i livet och tänka att ni aldrig ska jobba. För det är ju fantastiskt om ni hittar en sysselsättning som ni älskar och som är drivet ur era intressen och er fallenhet. Men tänk på att börja spara tidigt så att ni aldrig behöver göra någonting som ni inte vill. Att ni alltid ska känna friheten att kunna säga upp er från ett jobb som ni vantrivs på eller där du har en chef du inte står ut med. Du ska heller inte behöva stanna i en relation du inte trivs i på grund av pengar. Så att det är väl mer det jag tänker, att det kan vara vettigt att föra in element av FIRE för unga idag.
Får jag bara fråga, var kommer det här namnet ifrån?
Efficient Badass.
Ja,
alltså, min blogg är ju liksom rätt spretig i det att jag skriver om allt från indexfonder till hur man sparar pengar på att göra egen tvål. Så att det är ju liksom delvis en husmorsblogg om man säger. Alltså mycket husliga tips och rensa i röran och sånt där. Och jag är ju en rätt effektiv person. Alltså jag har hög energinivå och jag tycker om att liksom fixa och dona. Så det är ju en del av mig. Badass därför att jag skriver om saker som... Ja, ni var inne på det själva nu med den här krönikan. Det anses inte helt rumsrent att vilja göra en resa mot FIRE. Så att det var väl en kombination av de två egenskaperna.
Mm, precis.
Och fru för att det lät roligt.
Ja, men precis. Bra. Jag frågar här från Nisse B. Hur har du placerat dina pengar? Är de på börsen, aktier, fonder? Kan du ge någon stora penseldragen?
Det är väldigt enkelt. Jag har ju hälften i Lysa. Efter att ha lyssnat på era fina intervjuer med, jag kommer inte ihåg vad han heter nu.
Patrik. Ja, Patrik.
Det var det som var liksom, ja, det var IGMR då, min blogggranne som tipsade om det först. För att vi märkte ju att i nedgång så klarar ju han sig bättre. Han har ganska mycket Lysa. Och jag tycker att det var lätt vettigt hela grejen. Så att hälften i Lysa och hälften i Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Ja, mm. Ja.
Ganska lite cash.
Ja, ganska klassisk sån. Bra. En fråga från Fredde här. Fredde är ju, han är så här, hur får man med sig en partner som inte alls är intresserad av sparande eller FIRE-tänk?
Ja, bra fråga.
Ja, det är en jättebra fråga och en återkommande fråga också på bloggen. Så att uppenbarligen så är det någonting som många tampas med. Då. Men som jag gjorde då, för min man var ju inte med på det från början eller han var inte emot det heller, men han var inte så intresserad. Då får man vara lite listig, va? Och man får så ett frö. Och det var det jag gjorde med honom. Jag frågade honom, vi var ute och gick en dag. Och så sa jag så här, men jag vet att du gillar att jobba. Och liksom det är mycket självförverkligande och så där för dig. Men om pengar inte vore en issue. Om du inte behövde tänka på pengar överhuvudtaget. Finns det någonting annat du skulle vilja göra i ditt liv som inte var lönearbete? Och då tog det väl en stund eller om vi kanske pratade om det nästa dag och då sa han, ja men det skulle ju vara kul att hinna spela mer tennis. Kanske gå på något föredrag ibland och Ja, men då kom man på lite grejer och så här, kunna vara för sin familj, sina föräldrar till exempel när de blir äldre och känna att ja, jag kan ta tjänstledigt under perioder om det skulle behövas. Och det är sådana här liksom värderingar som handlar väldigt mycket om honom. Alltså trofasthet mot familjen och att ta hand om sig själv och intresset då, tennis. Och när han väl, liksom, när den poletten trillar ner, att ja, men faktum är att jag skulle ha tid att göra de här sakerna mer om jag drog ner på min arbetstid. Det var ju nyckeln för honom. Han var ju tvungen att hitta sin motivator. Han kunde ju inte ta min då som var, jag vill sluta sitta i konferensrum på jättelånga möten. För det var inte ett problem för honom. Utan det gäller ju att ställa frågan bara, så här, vad skulle du göra om pengar inte var en issue? Och låta den ligga där. Och inte predika och inte säga att du borde tycka det här för att X, Y, Z. Utan man måste få igång liksom tankemaskineriet. Och sen är det klart att vissa människor ser inte det som ett problem. Utan jag älskar att jobba, jag vill göra det resten av livet. Det är det bästa jag vet. Ja, men då är ju inte FIRE för den här personen. Och då ska du inte försöka få med din partner heller.
Klokt. Jag brukar också säga så här, be the change you want to see in others. Alltså du kan inte liksom förändra någon som inte vill bli förändrad. Eller jag har i alla fall aldrig lyckats med dig.
Nej, jag har inte heller lyckats med dig.
Nej, men jag tror inte det går. Jag tror att det handlar precis om, alltså man behöver hitta svaret på sin egen fråga, varför? Varför ska jag göra denna förändringen? What's in it for me? Och det är precis som du säger, det som är what's in it for me är något helt annat för någon annan. Liksom. Så att, ja, men, det
är... men man kan ju ändå märka att det är viktigt för den andra. Mm. Just det att man börjar göra, man börjar spara kanske, man börjar titta på det och prata om det. Då märker den andra ju att det är superviktigt. Mm. Jag vet inte vad som händer då.
Vilka är de andra så här, vanliga frågorna som du brukar få?
Ja, det är ju, ibland är det ju rena investeringsfrågor att folk säger att jag var hos banken och fick det här förslaget, vad tycker du om det?
Mm.
Och då brukar jag ju tratta det genom ert verktyg där, jämföra fonders avgifter och så tittar jag på historisk avkastning och gör någon form av estimat på ja, X versus Y. Så att det är ju sånt. Jag är som sagt ingen expert på investeringar utan det är på väldigt grundläggande nivå. Men däremot är det ju många läsare som är väldigt duktiga och så att det blir som ett case mer att man genomlyser någons ekonomi. Så att det, på så vis är ju bloggen en resurs även för mig att jag lär mig jättemycket av mina läsare då. Mm. Så att sådana frågor kommer rätt ofta. Men sen är det där med partner. Och ja, det kan vara specifika grejer som hur är ni försäkrade? Hur ska man tänka kring försäkringar? Ja, men det gör vi ett case kring det.
Hur brukar du tänka kring försäkringar? För att jag är sån här räddhare, så jag är garanterat överförsäkrad. Och sen har vi en av våra nära vänner, han är så här, du ska bara försäkra sånt du inte kan casha.
Ja, jag är väl mer som din vän då, därför att nej, men jag tycker ju att hemförsäkring, nu har ju vi en ganska fläskig gårdsförsäkring då, eftersom vi har en gammal bondgård, för att jag insåg att skulle någonting hända här, till exempel att den brinner, det som kostar det är ju inte liksom förlorat lösöre utan det är ju saneringen, så att där har vi valt att prioritera, så att det är ju lite som du säger att man får ju liksom välja de stora blocken. Sen när det kommer till sån här, du vet, styckeförsäkring av inköpt hem eller elektronik och sådär, det säger jag ju alltid nej. En av de jobbigaste grejerna på den här resan, det var att jag såg upp barnens försäkringar, de här man skaffar innan barnen är födda. För då satt jag och tittade på så här, men vad är det nu som skulle kunna hända barnen som vi inte kunde liksom parera själva eller så som brinner inne om vi säger upp de här försäkringarna. Och jag insåg att ja, det är ju liksom ekonomisk invaliditet då. Om de skulle bli så skadade att de inte kan jobba, ja men ja, det är klart att det hade varit skönt med en försäkring då. Men i övrigt så såg jag liksom inga stora grejer. Utan vi gick över till liksom vanligast visa upp de försäkringarna. Och de finns ju under hemförsäkringen när det gäller liksom prylar och sånt där. Så att, men första åren utan den här, de här barnförsäkringarna så tänkte jag ofta på det. Och hade lite oro i kroppen så där, att nu kommer någonting hända bara för att jag har sagt upp de här. Men det har inte gjort, utan mellanskillnaden då, alltså det som vi tidigare la, var ganska mycket pengar på de här försäkringarna, har ju vi pytsat in i deras konstnärsfond, nu har jag citationstecken i luften, som är liksom deras samlade ISK, där vi har ett ganska stort kapital, då, för vi har sparat deras barnbidrag under 7 års tid. Men där har vi nu frihet att göra ganska mycket för barnen, alltså språkresor och köpkort och sådana saker. Och det hade vi inte kunnat göra i samma utsträckning om jag varje år hade pytsat in ett antal 10 000 i barnförsäkringar. Så att, ja, den var svår, men jag ångrar inte att jag gjorde det.
Jag tycker det är jättebra att du säger jag hamnade lite utanför komfortzonen. Jag bara, det borde du ha. För så här, rationellt har du helt rätt. Och känslomässigt så är jag så bara,
ja, men
så kan man inte göra.
Jag har inte heller kollat så. Alltså det som ingår där, och att de är försäkrade när de är på dagis och skola och sånt.
Ja, det är men de ju redan automatiskt.
Ja, och så tänker jag, fan, det är ju rätt. Jag behöver kolla upp
vad det är. Men det är många tusen vi betalar. Alltså, jag tror det är minst 10. Alltså,
tack för det tipset.
Ja, sjukt jobbigt.
Mm. Det är inte för alla, men jag gjorde det. Och jag ska verkligen inte gå ut med någon rekommendation, för då kommer jag få...
Nej, det är inte en rekommendation. Mm. Det är inga liksom så här... Ja, men bra. Någonting så här, vad annars vanligt som folk brukar fråga om? Jag tycker jag är så här nyfiken, för jag vet vilka frågor vi brukar få, så att det är roligt att höra någon annan, en kollega. Liksom.
Ja, men det är ju väldigt specifikt då, FIRE, det här hur man ska tänka kring... uttagsstrategier.
Den har vi fått här till dig faktiskt. Ja, vi hade bara skippat den.
Ja. Men uttagsstrategier är stort, och sen också det här med, men alltså mina bloggläsare är ju väldigt jordnära. Det är mycket så här, det jag märker när jag får många kommentarer är när jag skriver granulärt, alltså när det är så här billiga maträtter eller tips på liksom men hur du skär ner din förbrukning av vissa grejer. Och som jag hade ett inlägg häromdagen bara där jag nämnde att vi hade skaffat en ny tvättmaskin. Det var jättemånga kommentarer, för det är ju sånt där som alla kan relatera till. Och hur ska man tänka med vitvaror och hej och. Så att ju mer banalt det blir, desto mer engagemang får jag från läsarna, troligtvis, för att det är liksom...
Ja, men det är det man går och tänker på liksom där och då. Det är inget konstigt.
Men jag tänkte på en annan fråga som vi har fått när vi har tidigare pratat om FIRE. Och det är ju när människor tycker så, ja, okej, man har gått i FIRE och ja, man betalar inte skatt längre på sin inkomst och sådär, och man bidrar inte till samhället och sånt. Jag vet inte om du har fått de här frågorna eller haft den diskussionen. Använder ju infrastrukturen i samhället. Och,
det var en lång diskussion på forumet som var så här kontroversiellt.
Får man lov liksom att...
är man en god medborgare?
Ja, är man en god medborgare. Exakt.
Jo, ja, men jag får ju den frågan också då och då. Det var kanske lite mer i början. Jag har skrivit ett inlägg om det också, där jag räknade lite på. Alltså nu känns det ju så här fjuttigt att så här försöka visa i matematik att jag har bidragit mer än en person som kanske jobbar 80% i ett låglönejobb hela livet. Det känns snålt att överhuvudtaget försöka bena ut den diskussionen. Men det är ju ett faktum att jag har ju skattebidragsmässigt så tror jag att FIRE-personer generellt sett har cashat in, ska vi säga, till staten det som kanske någon som istället jobbar i ett låglöneyrke gör över en hel livstid. Och nu bara hör jag så här rasslet från kritiken som kommer av det uttalandet. Men så är det. Sen kan man ju tycka att skatteflödet ska vara jämnt över tid. Och då får man ju titta på andra skatter. Alltså, jag menar, du skattar på din ISK, du skattar på konsumtion, du skattar på din el. Alltså, allting är ju beskattat. Det är parat med det faktum att jag tror att många inom FIRE fortfarande, men kanske inte i, ska man säga, högavlönade eller prestigefulla jobb, även efter att man drar ur pluggen, tror jag att det ändå blir någon form av utjämning i det stora hela. Återigen, alltså den skara människor som kvickt som tusan jobbar ihop ett FIRE-kapital, sen drar ur pluggen och aldrig gör någonting mer, är så försvinnande liten att jag har svårt att se att det skulle ha på infrastrukturen i samhället.
Ja. Ja, men så här, får jag fråga då, har du träffat någon sån? För jag har faktiskt aldrig träffat någon. Jag har träffat många som är FIRE som är ekonomiskt fria, men jag har aldrig träffat någon som har så här, nu har jag dratt ut pluggen och nu är jag på en sandstrand med att dricka paraplydrinkar resten
av livet.
Jag
bara tar det lugnt. Mm.
Nej, det tror jag inte att jag har faktiskt.
Jag undrar om den ens finns. Alltså, för det är en stereotyp, men jag tror inte den finns på riktigt.
Nej. Jag tänker efter nu om jag ens har hört om det. Nu är det så att jag har inte jättemånga FIRE-personer i min omgivning. Det är ju liksom bloggrannar och läsare och sådär som berättar att de har... Ja, men bra exempel. Jag träffar ju ibland mina läsare. Alltså vi tar dem promenad och sådär när jag är i Stockholm. Och träffade en av dem för 2 veckor sedan. Och han är ju i princip FIRE sedan 90-talet. Men det är ju precis som du säger. Han har ju jobbat sedan dess också. Men deltid. Har varit ensamstående förälder. Och haft tid att vara med sina barn, ägnat sig åt ett låglönejobb som man brinner för. Så att jag har nog inte träffat den här paraplydrinkaren faktiskt.
Mm. Ja, det ska bli, det är en sån här fråga till dig som lyssnar. Finns den personen överhuvudtaget eller är det bara liksom så här påhittad karikatyr? Du, jag tänker att vi ska börja runda av. Vilket är det sämsta rådet du har hört i finansbranschen eller sämsta FIRE-rådet?
Ja, det är ju två helt olika saker då. Om man börjar med finansbranschen två. Så är väl att man ska handplocka enskilda aktier om man inte är väldigt bra på det man gör och har väldigt stora insikter, kanske större insikter än de som sitter i ledande positioner i bolaget. Överhuvudtaget det här att tro att man ska slå börsavkastning över tid genom att hitta rätt aktiv förvaltning som ska liksom slå index och sådär. Det är visserligen inget råd jag har fått, utan det var ju mer att jag fick det här rådet från banken från början att ha aktivt förvaltade fonder. Men det är ett råd jag ogillar väldigt mycket, särskilt om man är nybörjare och kanske inte ämnar följa börsen eller liksom utvärdera bolag och sådär. Då ska man hålla sig till säkra kort, och det är ju i min värld då indexfonder och liknande. Dåliga råd från en FIRE-person. Jag kan faktiskt inte komma på någonting vad det skulle kunna vara. Dåliga råd är väl kanske, jag tänker där one more year syndrome pratar man mycket om i den amerikanska bloggosfären. Det här att hängslen och livrem och var liksom var väldigt försiktig. Det är inte så många som kanske ger det rådet, men det förekommer ju ibland, och man märker också när folk skriver om det att jag hade tänkt gå förra året, men så tänkte jag ett år till och ett år till. Och det som är slående tycker jag när man pratar med folk som har dragit ur pluggen och börjat leva ett annat liv, det är att den här oron som man kände innan försvinner. Och det är jättemärkligt, för man tänker att det är ju när man är i uttagsfasen som man borde känna sig orolig. Men både jag kände det när jag då såg upp mig i Stockholm, och jag har hört från andra att det är så här, men det är så märkligt. Tidigare satt man där i Excelbladet och räknade hit och dit, men så fort man börjar leva i slapp och lite mer frihet, då är det som att det är bara... Så man ska inte uppmana någon att säga, ja men ska du inte jobba ett år till, för att det löser sig, allting löser sig. Och gör inte det, ja men då får man steppa tillbaka igen.
Jag tänker lite på det som vi köpte en elbil. Och det är så här, man har alltid liksom räckviddsångest innan man har köpt elbilen. Men när du väl har köpt elbilen så alltså, det har inte varit en grej för oss på 2 år. Liksom.
Men jättebra liknelse.
Ja, precis. Jag tänker innan vi går sista frågan. Är det någonting som du tycker att vi borde ha frågat? Något vi har missat?
Det är aldrig för sent att börja spara.
Ja,
även nej, om man är 62 år och känner så här, jag har sabbat hela upplägget, jag har aldrig sparat. Ja, men du kanske inte blir FIRE till pensionen, men du kommer att ha en skön buffert. Det är allt sparande. Sen om det handlar om att du betar av några kortfristiga skulder eller att du har 1-2 månadslöner på kontot, det spelar ingen roll. Det är alltid bättre att börja oavsett hur gammal du är.
Precis. Nu har du ju skrivit två böcker själv, men om du skulle rekommendera en annan bok, det kan vara ekonomibok, det kan vara en skönlitterär bok. Något som någon som har gjort intryck jämte dina egna.
Ja, det är en bok som jag tänker spontant på apropå det här med mindset. Därför att du kan ju läsa massa böcker om bra investeringsstrategier och hur du ska göra. Och jag läser ju själv Per och Börjessons, den här Så kan alla svenskar bli miljonärer, som inspirerade mig mycket. Och det är ju mer liksom the how. Men jag tänker att det viktigaste är att börja med sitt why. Och där fick jag väldigt mycket inspiration av en bok som heter The Art of Frugal Hedonism av en Anne Rowland, tror hon heter, och Adam Grubb, som handlar om så här, lyckan i det enkla livet. Att man kan faktiskt leva på ett annat sätt än det som alla andra gör. Och hon beskriver till exempel så här, helt otroliga enkla upplevelser. Jag tror att hon bor i Australien, jag är inte helt säker. Nej, men ta en sommarkväll när du tar pendeltåget eller vad det nu kan vara, så långt ut du kan, ut ur stan. Och sen nattvandrar du in medan solen går upp. Bara en sån otroligt enkel grej som inte kostar någonting. Att liksom öppna upp för så här, upplevelser som inte kostar någonting. Och det här kan du göra om du inte är kontorsbunden 9-5. Alltså att förstå att livet är så otroligt rikt på upplevelser som inte kostar något och att det här ligger precis framför dina fötter. Den boken skulle jag verkligen sätta i händerna på någon som säger så här, nej, men jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande liv. Det finns väldigt mycket inspiration i den, kan jag säga.
Ja, det var ett fint exempel.
Ja.
Verkligen.
Tack så hemskt mycket. Och som jag sa i början av avsnittet, man hittar dig på efficientbadass.blogspot.com. Man hittar dig på Instagram och du har skrivit 2 böcker som, jag tror de finns på Adlibris och Bokus, i alla fall när jag googlade. Och den heter då Mitt sparår, och sen har du den andra boken som heter Sparboken, en konkret guide till ekonomiskt oberoende. Så att ett fantastiskt stort tack, och hoppas att vi får återkomma och bjuda tillbaka dig senare. Liksom, så kan vi fortsätta. Jag tänker att det är mycket vi kan prata om, det där dåliga rådet som du sa också. För jag sa, ja, och man har massa tur kring det där, så att det finns saker till att prata med. Tack så hemskt mycket.
Tack själva, jättekul.